Hej!
God dag.
God dag.
God dag.
Och god dag, Joel.
Inte minst.
Vem är Joel?
Joel Forsén heter han. En av våra särskilt väldoftande arbetsgivare på nivån Gustav II Adolfs livvaktstyrka.
Jajamensan.
För man är det i 6 månader så får man nämligen bestämma.
Jaha.
Vad? Ett expressavsnitt. Jag försökte hitta någon liknelse där, men det blir bara olämpligt. Då får man bestämma.
Vilka kläder vi ska ha på oss i vodden? Eller inte?
Alltså, teoretiskt, ja.
Ja, men, ja,
eller,
absolut.
För att finnas gränser. Inga jävla gimps ut. Men ja, man får bestämma vad ett expressavsnitt ska handla om.
Ja.
De här brukar alltid vara synnerligen dekadenta till sitt innehåll. Det vill säga smala och bra. Mm. Och det här är inget undantag.
Nej.
Det här är att jag fick 2 alternativ. Det ena var liksom ingenjörsförband i Stillahavskriget och det andra vill jag minnas. Det andra var hur man gjorde för att bygga flygfält på öde öar.
Mycket bra. Det här gillar jag verkligen.
Jag valde det sistnämnda, men de går ju ihop rätt mycket med varandra. Så att det...
Jag älskar de här How Stuff Works-avsnitten där man får sitta och så här, jag måste lära mig någonting nu på riktigt.
Ja, men också det är så roligt hur lite där det skrivs som sånt här. För jag har en bok hemma som heter Fire in the Sky och den är väl 800 sidor eller någonting om flygkriget i södra Stilla havet under andra världskriget. Mm. Och det är så här, kolla igenom den då. Bara, så, men vad har vi för information där om hur man bygger flygfält? För det är ju inte just irrelevant för flygare liksom, och för flygkriget. Det är typ så här, ja, men det är liksom så här några meningar på några uppslag så där. Men för att nu måste vi fokusera på det coola, vilket är flygarna, de tuffa förhållandena, flygmaskinerna och så vidare. Men det här, den här gråa grejen. Det här är som ett Frankensteins manus där jag har liksom dragit ihop lite allt möjligt från allt möjligt. Men vi får hoppas att Joel gillar det.
Du genomför liksom grundforskning här nästan, Mattis.
Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Men jag använder väldigt många olika böcker och en artikel också med som får bli ett manus tillsammans.
Ja.
Men Joel har en shoutout där han skriver, gällande shoutout får ni gärna ge en till min krigsprofitör inom parentes Saabanställd slutparentes storebror Olof. Samt uppmana min lillebror Ivar att äntligen börja ge tillbaka till samhället och bli Patreon.
Ja, bra, där hör du Ivar.
Jag gillar det här liksom att krigshistoriepodden och samhället börjar liksom bli så överlappande begrepp. Det var inte någon gång på, det är väl denna sossarna tappade makten på 70-talet där det är något departementsråd som typ säger att det här känns som en statskupp.
Hur kan vi inte, jag älskar, men den inställningen är viktig.
När folk
börjar så här, tro att vi är skattefinansierade, det är dit jag vill
precis.
Nå.
Ja, det absolut.
Vilket den så här Saaban ställde Olof givetvis är. Alltså är man, jobbar man på Saab så är man i alla praktiska hänseenden statsanställd. Så grattis där också.
Men så vi ska prata, eller jag ska prata om det här med hur man gör för att bygga, eller gjorde snarare, bygga flygfält på öda öar i Stilla havet under andra världskriget. Då. Så att då har vi som alltid begynnelsen, Per.
Ja.
I begynnelsen.
Då uppfanns bulldozern.
Typ. Ja, precis. Det fanns ordet och ordet var bulldozer. Men alltså flygutveckling under 1930-talet får amerikanerna att inse att flygfält nog är bra att ha.
Ja.
Och de upprättar därför 3 Aviation Engineer Battalions.
Såklart.
1940.
Mycket bra.
Ja. De är indelade i ett regemente då. Ja. Men det är just det här. Så det här är alltså, och de här växer alltså, till 12 i december 1941. Så när kriget bryter ut och har USA alltså Aviation Engineer Battalions 12. Det tycker jag är roligt att säga.
Visst.
Och till december 42, det vill säga 1 in i kriget, då är det 51.
Jag är liksom inte ens förvånad.
Det
här är peak USA. Ja, det här är så jäkla on brand för dem.
Alltså, otroligt specialiserade bataljoner. Men jag tycker de roligaste de här som är liksom, det finns en av dem och deras uppgift är typ så här närpansarvärn med liksom hårda ord och knytnävar. De kallas typ så här anti-tank commandos. Jag har nämnt dem tidigare någon gång, men i alla fall, deras syfte, det är ju som man hör på ordet då, eller på förbandsnamnet, det är att de ska upprätta flygfält.
Ja, ingenjöra fram dem helt enkelt. Ja.
De rekryteras bland folk med erfarenhet från byggsektorn, vilket är fullt rimligt. Och per bataljon finns det 140 fordon och 200 stycken större utrustningsdetaljer. Alltså jag vet ju ingenting om sånt här, men alltså, jag antar kramar, det här kan man reta för på Discord, saker i den stilen.
Större borrar kanske?
Säkert, men stora grejer som väger mycket.
Ja,
men säkert. Och de får även öva på det här innan kriget på bland Samoa och i Louisiana. Och det här med Samoa, det är en helt gäng öar som man kör innan kriget för att man vill ha liksom en bättre liksom farled led till Australien då, ja. Så man ska liksom landa flygplan på vägen då, ändå man har det man redan har, för den är typ så här på wake, och man bara, ja just det är stenkast ifrån från Japan, det ska vi inte ha. Och sen är Louisiana, som Louisiana i praktiken är som Papua Nya Guinea, ja, liksom. Ja, ja, alltså det finns, ja, huvudjägare i Louisiana också, så att, så kan det vara. Men, och sen finns det naturligtvis CBs som kan upprätta flygfälten, ja. Men jag tycker ju att de är roligare, de här Aviation Engineer Battalions. Och själva byggandet då, det, alltså steg ett är ju då att man ska hitta en bra plats, flygfält, ja, eller hur, ja, det, ja, måste man göra, ja. Ja. Man kan inte ha det liksom på ett berg, eller det kan man visst,
det kan man visst om man måste, va, men...
Ja, ja, men helst inte. Och det här sker redan i planeringsstadiet, vilket framstår så rimligt att man börjar med en sån grej, och dels via flygspaning, och dels, och inte alltid vad jag förstod, men i alla fall ofta, att man skickar in folk bakom fiendens linjer för att titta.
Ja. Det här förvånar mig inte det minsta.
Nej.
Det är ju så här USA krigar. Det är gärna så här, trossoldaterna ska ju vara på plats i anfallsmålet, ja, för att, ja, kunna, absolut, servera varm mat till soldaterna som precis har tagit det. Peace, freedom and bacon and eggs. Det är, ja, liksom det, ja, som,
ja,
är det bästa.
Ja, 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 det är inga konstigheter. Nej. Och därefter får infanteri eller marinkårssoldater säkra platsen då.
Ja, ja.
Och sen slutligen kommer ingenjörerna.
Ja.
Eller fel. Slutligen kommer ingenjörernas grejer. Alltså först infanteri, sen ingenjörer, sen grejerna då.
Ja.
Och med citat grejer, slutcitat avsett, inte minst då bulldozers, ångvältar med mera.
Där har vi det.
Och de här används då för att skala bort djungel och platta till mark, ja, då naturligtvis.
Det finns balla bilder på det här. Ja, eller det jag tycker det är balla bilder. Det skapa det civilisation liksom.
Ja, men det är verkligen så här byggare Bob med stor maskinerkänsla. Ja. Det är ens inre pojke verkligen, ja, blir glad. Ja. Stora maskiner, vi
kan bygga. Ja.
Och tidigt i kriget fanns även luftlandsatta fordon som tilldelades vad jag vill minnas hette Airborne Aviation Engineer Brigade. Alltså det var luftlandsatta fallskärmsjägare, ingenjörssoldater som bygger flyg, något sånt där. Men grejen att man använde dem vid något tillfälle på Nya Guinea, men då insåg ingenjörerna att de var liksom lite för svaga för att, alltså, så de föredrog från och med typ 43 och framåt att man hade normala fordon, alltså en vanlig bulldozer som, ja, man liksom packar isär, sätter på ett flygplan och sen kan packa ihop lite snabbt. Så de gillade det, inte riktigt de här liksom luftlandsatta grejerna då.
Nej.
Och infanteri får även ofta vara med i själva byggandet.
Ja.
Alltså de som ska säkra platsen då.
Fint.
De gör dock inte det med bulldozers och med ångvältar, utan de har ju spadar och machetes,
ja,
istället.
Ja. Ja. De kommer ner med en Klas och en Mora 2000 och bara, ja, let's, ja, go!
Ja, så att de får säga, det är liksom de och malarian som får umgås ganska, ja, mycket, ja, i djungeln. Så. Sen är det även jävla apparat att förse manskap och fordon med mat och livsmedel. Ja. Alltså ett återkommande problem i tidiga kriget, inte minst i södra Stilla havet, är just det här. Alltså orsaken är att man är på öar som ofta saknar hamnar.
Ja, ja.
Alltså att om du ska till Espirito Santo eller något sånt där, som jag vill minnas saknar en hamn, för rätt mig, men det, alltså, det förekommer för att man är på en ö som saknar en hamn.
Ja.
Då blir det massa problem när man ska få in all den här tunga skiten.
Ja.
Alltså, så det man gör då, det är att fartyg får lägga till utanför ön. Sen får mindre båtar slussa in grejer från fartygen.
Ja.
Och sen, ibland var det också så att man hade liksom, det fanns någon form av primitiv hamn, men där fanns det liksom inte tillräckligt starka kranar för att man skulle kunna få av en jävla bulldozer från, nej, ett lastfartyg. Liksom. Och sen så är det också så här att man gör den här japanska lösningen, att vi har en tunna med skit. Den får liksom simma in till land.
Ja.
Och det är inte heller bra. Och sen så mycket av upppackning och uppfiskning sker naturligtvis för hand. Inklusive, ja, saker som väger. Så här, men här har vi liksom en bal med liksom stålmattor som jag kommer att återkomma till på flera ton. Liksom. Ja. Där får ni bara försöka hantera. Den ligger liksom halvt ner, sjunken i sanden. Då.
Jag måste bara säga det. Hade det varit japaner, då hade de ju, vad var det nu, infiltrerat bulldozers med hjälp av ubåt nattetid.
Ja, alltså, ja, det hade de gjort. Sen hade den sänkts, eller fyra ubåtar hade sänkts, en femte hade kommit fram och det hade inte funnits någon soppa till bulldozer.
Ja, ja,
men,
ja,
men och sen blir det här bättre senare krig, men tempot är hela tiden hårt när det gäller att bygga flygfält oavsett när det är kriget. Ja. För att alltså, ett flygfält i Stilla havet tar emot flygplan 4 dagar efter att det påbörjades.
Det är helt otroligt.
Ja,
det är, ja, ja.
Och sen var det något i samma region eller samma liksom område som byggdes ungefär samtidigt. Där tog det typ 1 eller 2 veckor eller något sånt där. Vilket också det är väldigt snabbt.
Med det sagt ska jag måste bara lägga in det också. Inte för att liksom stjäla deras ära, men det är, man måste komma ihåg att det som landar på det här är ju inte liksom så här F-35 jaktplan som kräver så här kirurgiskt ren miljö, nej, när man vårdar, nej, vita handskar,
utan, nej, det är så här, det är det inte.
Gruffiga propellerplan som bara alltså luftens hjältarplan liksom.
Jag skulle gissa att det som byggdes här på 4 dagar var vad man kallar för gräsflygfält också.
Ja.
Men vi kommer komma lite till olika varianter då. Men och att man kunde göra det här så här snabbt, det var inte alltid riktigt så här snabbt. Nej. Men det är just det här fallet. Det ses som magi av japanerna.
Ah. Oh ja.
Men så det kräver samtidigt att ingenjörerna jobbar på, alltså, i 24 timmar.
Ah, ja, ja.
Alltså, då får jag jobba i skift, men jag jobbar i 24 timmar om dygnet. Liksom. Och det var också väldigt ofärdigt. Alltså, det saknade till exempel dränering, vilket jag har hört är bra i södra Stilla havet, där liksom regnet är konstant. Ja. Så. Och sen när själva landningsplanen är klar, då blir allting mycket lättare. För att när de väl har slängt ihop en landningsbana, då kan ingenjörerna börja bygga liksom allting annat som behövs för flygfält utöver liksom själva stället man landar på. Alltså liksom alla härliga byggnader, flygledartorn, alla jävla liksom magasin där man ska ha massa skit i, eller liksom allt drivmedel till bomber. Så. Och inte minst så kan också materiell flygas in då. Ja. Alltså man är inte beroende av båtarna med pangarna längre. Eller båtar utan pangar kanske. Men sen finns det lite olika nivåer, eller lite olika ambitionsnivåer då. Där det här fyra dagars flygfält misstänker jag var just ett gräsflygfält då. Och det är det man gör när det är jävligt bråttom.
Ja.
Och då hugger man ner vegetation och man fyller igen gropar.
Ja.
Och det är typ det. Alltså det. Och sen är det med så pass långa, det är ju ett arbete i sig. Alltså det behövs ju en ganska lång landningssträcka. Så. Och det här är bara lämpligt för lättare flygplan. Och för nödlandningar. Det är liksom de två grejerna man kan göra med de här. Det förekom dock vid minst ett tillfälle att man byggde sånt här bakom fiendens linjer.
Ja, ja.
Vilket jag tycker är enormt badass.
Helt otroligt.
Ja, då är det bara lite, då jag vill minnas att det var just de här Airborne Aviation Brigades, eller Aviation Engineers då, som gjorde just det. Att de luftlandsätts bakom japanernas linjer, bygger flygfält, helt plötsligt finns det plan där, helt plötsligt kan de verka. Det är jätteroligt. Det är väl lej, tror jag. Men så man har lite tid på sig. Man liksom inte bara ska göra den gräsmatta som man kan landa på. Då slänger man också ner vad som kallas för pierced steel planking.
Ah, just det.
De här tror jag du har sett. Ah. Alltså, det är som en matta av bestående av flera bitar perforerat stål. Alltså och det finns lite olika varianter här, men det finns en som heter M8 Landing Mat. Och jag förutsätter att det finns en M1, M2, M3, M4 alltså Landing Mat. Men och just den här då, den är 3 gånger 0,38 meter och väger 30 kilo.
Ja.
Om man tar flera sådana och lägger dem bredvid varandra, så blir det liksom en slät yta som planen kan landa på.
Ja.
Och det är ju bra.
Det är bra. Är det stål alltså? Eller vad?
Ja, det är det. Okay, det är pierced steel plank. Men det finns också en aluminiumvariant.
Mm.
Men den är ovanligare, men den är mycket, mycket lättare att transportera eftersom aluminium är lättare att bära än stål helt enkelt. Man kan få in mer i planet eller kanske mindre drivmedel eller vad det kan vara. Problemet med aluminium är dock att det kontrolleras av krigsindustrin. Alltså det är ju en sån här krigsviktig resurs då, så man kan liksom inte göra hur mycket sån här man vill då. Och de här pierced steel planking, de går att lägga på det mesta utom rent kärr. Alltså du kan inte slänga ner liksom det här tidvattenkärret som är buna gåna, men i övrigt fungerar de liksom på det mesta. Bäst dock om man har någon decimeter krossad korall eller grus under dem då, så att det blir lite stadgat i det hela. Ska man ha ett permanent flygfält?
Mm. Ja.
Ja, vilket man har naturligtvis.
Vilket man har.
Ja,
visst.
Men alltså, jag vill minnas att jag googlade runt lite grann på det här, och då hittade jag så här artiklar från ganska nyligen som är så här liksom, jag vet, China is rising. Alla de artiklarna heter ju allt så här Red Dragon Rising,
visst,
sånt där.
Men
det är liksom, det händer någonting. Så här, det är Stilla havet kan bli en ny arena för att ha ett litet slagsmål igen.
Ja.
Att det är typ så här, var bilder på liksom moderna marinkårssoldater som är på att lufsa runt på flygfält från andra världskriget.
Ja,
de här fungerar ju fortfarande naturligtvis. Alltså, de är helt överväxta av djungel, men liksom själva liksom grejen som säger inget större fel på. Nej, men om man ska ha ett permanent flygfält så slänger man först ut grus, och över detta så lägger man sedan asfalt. Och asfalt är ju bättre än mattorna, de här stålmattorna då.
Ja.
Men mattorna är i sin tur bättre än gräs, eftersom mattorna inte förintas av regn, vilket är återigen liksom standardförfarande i Stilla havet att det regnar.
Yeah.
Vanligt till vanligare är i början av kriget att man använder betong istället för asfalt.
Okay.
Det tar längre tid och att liksom lägga betong.
Ja.
Men asfalt blir populärt först i och med Saipan och framåt, vad jag förstod. Alltså, och det är ganska sent, så att man var lite emot asfalt. De gillade inte riktigt det. En annan variant är ju då naturligtvis att erövra flygfält från japanerna.
Det är ju praktiskt, måste jag säga.
Ja.
Då har någon annan slitit med att bygga det, så kan man säga.
Ja, koreanska slavar ofta.
Ja,
men
ja.
Precis. Och ingenjörerna får då liksom reparera. Deras jobbuppgift då är ju liksom, det finns ju ett flygfält liksom, så det de får göra då är att de får reparera det, för att man just liksom slagit spåret för det mesta.
Mm.
Och sen får de också förbättra det, eftersom de japanska flygfälten var ofta rudimentära, skulle du kunna säga.
Ja.
Det är mycket så här Raiders optional stämning där liksom. Alltså att det är liksom mer så att bygga ut någonting befintligt.
Alltså, man kan aldrig använda slavarbete. De har ingen känsla för kvalitet.
Nej, men exakt. Det är det som är problemet.
Ingen yrkesstolthet. paket, de är hopplösa.
men samtidigt så finns det ju också en nackdel med att göra på det här sättet. Vet du vad det är, Per?
Nej.
Ja, det är ju alltså att på både Biak och Saipan och säkert andra platser också så får liksom det här med att reparera och förbättra befintliga flygfält, det får ju liksom ske medan japanerna beskjuter flygfälten.
Ja, men givetvis.
Och
ja,
det kanske stör liksom så här den här byggare på bestämningen som man befinner sig. Och bara sista ordet, japanerna, gjorde de någonting då? Ja, alltså de föredrog att erövra flygfält naturligtvis. Mm. Och när de själva byggde så byggde de till ganska stor del för hand.
Ja.
Det här berodde inte på tillkortakommande inom den japanska byggindustrin egentligen. Alltså de hade kunnat göra avsevärt fler fordon för att hjälpa japanska ingenjörssoldater för att bygga grejer.
Ja,
de hade kunnat göra det.
Men
det här är inte bajonett, så då gjorde man inte det. Och utöver det så är det, men som sagt, det är ganska osofistikerade historier. Det är ingenting att skryta om.
Hur många, kommer du ihåg, vi gjorde ett avsnitt om det, tror jag.
Ja, 54 eller något sånt där.
Kommer du ihåg hur många bulldozrar de byggde?
Ja, men det är väl typ så här, det är väl dussin bokstavligt talat.
Det är typ fem.
Ja.
De bygger typ fem, alltså så här, under kriget bygger de fem stycken bulldozrar.
Och sen så ska de där liksom också skjutsas till någon ö.
Ja, USA, de byggde fem fabrikskomplex för att bygga bulldozrar. Nej, men typ, alltså det är ungefär den order of magnitude.
That's it. Ja, men så gjorde man i alla fall. Jag hoppas du är nöjd, Joel.
Joel, du är fantastisk. Och vill man vara som Joel så blir man Patreon på G2-nivå i min 6 månader. Sen äger man vår stjärt. Det gör man egentligen också. Ja. Men det är underbar arbetsgivare. Framförallt du, Joel. Jag hoppas du är nöjd.
Jag hoppas du är nöjd.
Då hörs vi snart.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.